Ja, det är många olika toner i tiden nu. Den här sången kanske väcker lite den här vemodiga, vackra stämningen. Och var du ute på stan i fredags här så var det också glada tongångar. Vi har tagit studenten. Ja. Är det någon här som i de senaste dagarna har slutat någonting? Slutat nian eller gymnasiet eller tagit examen? Är det någon som är här? Kan du vinka i så fall? Härligt, ska vi bara gratulera er! Ja. Vi skulle faktiskt gärna vilja be för er sen. Be för det skifte av livet som ni står inför just nu. Den här bilden hämtade jag från Korrens hemsida. Jag vet inte riktigt om det är någon som blir utlämnad här nu. Men hon till vänster ser ju jätteglad ut i alla fall. Jag gillar den där. Så minns jag den dagen. Men liksom lite... Det var bara maxat och så roligt. Och min arbetsrubrik när jag förberett mig idag var "Och den ljusnande framtid är vår". Den sjunger man ju, eller hur? Ja, amen på det man känner. Ja, och det är ju så ända tills det där beskedet från universitetet att jag inte kom in på utbildningen, dunkt ner i brevlådan. Eller ända tills jag tog emot det orangea kuvertet. Eller liksom, vi vill att den ljusande framtid ska vara vår. Och vi vill tänka positivt. Samtidigt så är det en sån där, om man lever med det som paroll från livet, så känns det som man hela tiden måste gå och lura sig själv lite grann. Och Bibelns inbjudan och det som gjorde att den här titeln idag är "I livets alla skiften". Den ger mig ännu mer hopp, ännu mer glädje än den ljusnande framtiden vår. För det handlar väl egentligen lite om vilken horisont vi tittar mot. Det är ju sant. Himlen är en evig soluppgång. Och ibland använder vi uttrycket "the best is yet to come". Och då tänker jag, ja, det beror på hur långt i horisonten du kikar. Jag själv hade varit lite ledsen om jag var barn och mina föräldrar taggade någon sån här 50-årig högtidsdag, "the best is yet to come", och menade det här livet. Ja, men vi då? Ja, jag tar inte ifrån dig din önskan om att livet ska vara gott för dig. Men i ärlighetens namn så är livet blandat. Det är kamp. Det är segrar. Det är nederlag. Allt ryms där. Och om vi menar himlen så håller jag med dig. The best is yet to come. Hur den här sidan med evigheten kommer vara, det vet jag faktiskt inte. Jag hoppas att den blir god. Men om det inte blir det så har jag ett hopp om att Gud vill gå med mig ändå i livets alla skiften. Och kanske att det är den bilden som jag vill ta som utgångspunkt, pilgrimen. Pilgrim, jag vet inte om det är så du ser på dig själv, men en pilgrim är ju någon som är på en resa, en andlig resa. En resa med ett existentiellt syfte, och jag kan inte tänka mig en bättre bild om vad hela livet kan vara. Som människor och vi tillsammans som ett folk som är på en andlig resa, en resa genom livet tillsammans med Gud. I Hebreerbrevet 11:13-16 så står det om trons människor, hjältarna från gamla testamentet, de som har upplevt allt. Om du längtar liksom efter äventyr, när jag gick bibelskola liksom, så var jag så pepp på de olika äventyren med Gud jag skulle få göra. Jag skulle på missionsresa, vi skulle få göra församlingspraktik, jag skulle få hålla min första kollektal. Ja, så, det är inte alla som drömmer om just den grejen, men om man liksom anar att Gud kallar den till pastor så tycker man faktiskt att det där känns spännande. Och det var spännande. Men trons hjältar, de som vi tar rygg på, de verkar ha blicken längre fram än bara precis där vid nästa uppgift. Det står att i tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men de hade sett det i fjärran, hälsat det och bekänt sig att vara gäster och främlingar på jorden. De som säger så visar att de söker ett hemland. Hade de tänkt på det land som de hade lämnat så hade de haft tillfälle att vända tillbaka dit. Men nu längtade de till ett bättre land, det himmelska. Och därför skäms inte Gud för att kallas deras Gud, för han har förberett en stad för dem. Det här är ord som vi då och då läser i samband med begravning. Och idag är inte en begravningspredikan. Idag är en livet predikan. Och det är för att orden är sådana som bär oss genom livet. Att vara en kristen är att vandra med Gud genom livet på väg till den stad han har förberett för oss. Och hela vägen dit är han med oss. Och i vissa psalmer, jag ska läsa till lite längre bibelsammanhang här nu, men jag vill läsa psalm 121. Och det står att det är en vallfartssång. Och vallfart, jag vet inte om du använder det uttrycket, kanske lika ofta som pilgrim då, men det betyder ungefär samma. Någon som är på väg till ett andligt möte, någon som går en andlig resa. Och vi förstår av texten som jag strax ska läsa att det måste inte vara en enkel resa, men det är en resa där Gud går med. Jag ser upp mot bergen. Varifrån ska jag få hjälp? Hjälpen kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Han låter inte din fot slinta. Han vakar ständigt över dina steg. Han sover aldrig. Han vakar ständigt, han som beskyddar Israel. Herren bevarar dig. I hans skugga får du vandra. Han går vid din sida. Solen ska inte skada dig om dagen och inte månen om natten. Herren bevarar dig från allt ont, från allt som hotar ditt liv. Herren ska bevara dig i livets alla skiften, nu och för evigt. Herren ska bevara dig i livets alla skiften, nu och för evigt. En annan översättning skriver: Herren ska bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid. Livet kommer innefatta skiften, utgångar och ingångar. Och Herren har lovat att vara med dig. Och de här dagarna med studenttider, vi hade flera i vår släkt och familj som tog studenten här i fredags. Så jag åkte runt och gratulerade de glada. Och jag minns min egen sån dag. Jag tog studenten här ifrån Folkungaskolan i Linköping. Jag minns vimlet, folkhavet, man sprang ut. Jag minns när jag såg min familj och min släkt och den där skylten de stod med. Jag minns att jag var så glad att det var en bild när jag var fullt påklädd. Och då stod de där och de hurrade. Vi åkte vagn, proklamerade vår storhet och stora hopp för världen att just vi har tagit studenten. Så, ja. Jag kommer ihåg han som var den roliga killen på skolan som hade ett dansband. Och då var Charlotta Pirelli hade vunnit slager SM med Take Me To Your Heaven. Och han skrev det i min mössa. Take Me To Your Heaven. Hold On To Your Dream. Och jag tyckte det var fint. Och den där gymnasietiden var för mig en riktig guldålder. Det var nämligen så att det fanns många skäl till det. Jag upplevde att jag fick liksom komma till mig rätt. Jag var med i elevrådet och tänkte att det var något coolt. Jag hade skilda föräldrar, vilket är en grej som är lite, om man inte är ledsen över det längre och fyller 18, då får man helt plötsligt ett sånt här bidrag som föräldrar ger till varandra, till sig själv. Så jag var ju kung liksom. Varje dag var lite äcklig mat i skolan. Så här, ska vi gå ner på stan eller? Så jag var, upplevde mig som ekonomiskt oberoende. Nej, det var kanontid på alla sätt. Jag träffade Linnea som är min fru idag. Vi blev ihop och vi hade vår första dejt i folkhögskolan. Jag var ju med i elevrådet. Vi hade ingenstans att ta vägen för jag bodde på landet. Så jag hade satt en dörr på glänt. Och täckte över alla larm i uppehållsrummet. Så en natt snök jag in där och hade lånat en videovagn från en skolsal. Och vi hade vår första movie date på Folkungaskolans elevrådskontor. Alltså så dumma man. Och kär som bara den. Ja, vilka tider. Och så hände studenten, och det är klart vi alla hade sett fram emot det. Men efter den dagen kom jag ihåg att jag kände mig helt vilsen. Jag trodde att jag visste vad som skulle hända. Så grusades mina planer. Det blev inte som jag hade tänkt. Jag som hade tänkt att jag skulle åka till Jokkmokk och göra någon slags driftsteknikutbildning som civilplikt på ett vattenkraftverk. Det blev någon återdragning av det, vilket min flickvän då Linnea var jätteglad för. Men jag kände, men jag hade, vad är min plan för hösten då? Och jag hade inte tänkt på någon utbildning, och jag jobbade liksom lite extra på Konsum, och var, hur ska jag någonstans att bo? Och jag bodde en månad i min bil och åkte runt mellan kompisar liksom, och var så här vattnade växter hela sommaren hos deras föräldrar. Ja, klart jag kunde bo hemma, men jag ville inte det. Jag ville ju vidare, men det var liksom ingen öppen dörr någonstans. Var skulle jag gå? Och så kommer jag ihåg när hösten kom att jag gick tillbaks till det där uppehållsrummet på skolan. Stället där jag kände mig som hemma, lite kung. Jag kommer ihåg att jag gick in för dörren, och så fort jag kom in så bara insåg jag är inte hemma här längre. De tittar upp och bara, är du här? Lite som ett sånt här vykort som kommer fram 3 månader för sent när det står god jul i april. Så kände mig. Och jag insåg där då, jag har ett sånt liksom fotominne i mig, när jag inser det finns ingen väg tillbaka. Det finns bara en väg framåt. Och även fast det gör mig rädd, det där vidare, det öppnar upp sig som en hel värld. Och det gör mig lite skraj, men jag vill vidare. Jag vill vidare. Det finns liksom en kallelse i det, och Gud öppnar upp sig för mig också. I den här tiden så, jag som tänkte att allting med Gud var ganska glasklart. Jag var liksom med i ungdomsråd, jag var ledare och jag gillade apologetik. Och jag kunde massa skäl för varför det inte fanns någon rimlig skäl att tvivla på något. Helt plötsligt så upplevde jag i den här tiden att allting fick lite som gråskala. Det som bara var svart och vitt började vara lite så här, men vänta nu. Hur är det här? Jag insåg också att jag verkade kunna se någon slags dimension. Det var en dimension till som öppnade sig. Det fanns ett större djup än vad jag visste innan. Men det var också lite luddigt. Sådär. Och jag kommer ihåg att jag hittade psalm 77. Jag tror det är vers 11 där det står att detta är det som plågar mig. Att den högstes hand inte är som förr. Den versen började betyda något för mig. Vänta nu, finns det människor i Bibeln, i Guds heliga ord, som inte känner igen Gud riktigt längre? Och det plågar dem tydligen. Får man vara där? Jag var där i alla fall. Och i den där limmet lite mellan vemodet av något som gått förlorat och som inte verkar gå att få tillbaks. Glädjen över att det verkar finnas något framåt, även om det är lite läskigt. Där finns man. Som i den här övergången från barnet till den vuxnas värld. Och i den här världen så behöver vi som är vuxna runt de som är där. Och jag vill i den här predikan då tala en del om den här tiden av ung vuxen tro. Och jag vet att många av dem ju har lämnat stan nu. Man är student och man sommar bara någonstans. En del av er är här. En del av er är äldre. Men det här angår oss. För vi finns kring den här personen. Alla som går i de här skifterna, där är vi. Och vi behöver förstå vad som händer i den tiden för att kunna vara till hjälp och till gemenskap. Jag läste det mesta som har kommit ut på svenska om forskning kring tro och unga vuxna och kyrka och det där. Och en del av det har jag varit med och författat själv också. Och jag läste en C-uppsats var det här. En tjej som heter Ida som jag känner, som hade intervjuat, jag tror det var 5 stycken personer som hade haft en kristen tro under sin barndom, tonårstid och början av att vara ung vuxen. Men i slutet av sin tid som ung vuxen så sa man sig inte längre vara en troende, och så har hon djupintervjuat dem och försökt fundera över vad är det som har hänt i deras liv. Vad hände med den där tron som fanns och som de nu upplever inte finns? Och jag läser en intervju med en tjej. Jag vet precis var jag sitter. För jag var på semester. Jag satt i en solstol och vid en pool. Jag satt och läste intervjun med henne. Och hon beskriver att hon tyckte att kyrkan blev trång. Ja, men jag vill att Gud ska vara så här och så här. Och en Gud som jag vill tro på ska vara så och så och så. Och jag kommer ihåg att jag blev så här störd, som man kan bli lite i sin medelålder, av de unga vuxna som menar sig komma här och definiera och önska och vilja. Och jag lade ner texten och jag sa högt: men kära någon, det är ju liksom inget smörgåsbord vi pratar om här. Och sen gick irritationen över, tog upp texten och så fortsatte jag läsa. Och så säger hon: de vuxna sa alltid till mig att det inte var ett smörgåsbord med religion. Och jag bara: nej, okej. Då är jag en sån då. Och så lade jag ner texten igen och så funderar jag på det där. Vad är egentligen en bra beskrivning av Gud och Guds rike? Kanske att vi ofta har pratat om det som en capricciosa. Jag vet inte. Om du är osäker och ute och åker och ska äta någonting och så vet du inte alls vad du vill ha och du undrar vad är det? En capricciosa är alltid en capricciosa. I Sverige i alla fall. Men det skiljer om det är inlagda eller färska champinjoner. Men det är ungefär så mycket variation det blir. Så det är ett safe val. Men jag tänker att Gud är ju ingen capricciosa. Jag tror att en del unga vuxna som uppfattar att man inte längre är troende har blivit uppväxta på capricciosa lite för länge. Det förutsägbara, instängda, enda variationen är om det är inlagda eller färsk champinjoner. Gud är faktiskt större än så. Ja, han kanske inte är ett smörgåsbord på det sättet att jag kan göra mig själv till Gud och definiera Gud. Att jag kan önska mig fram vem han ska vara. Och Gud är någon i sig själv, oavsett vad jag tycker eller inte om det. Gud uppstår inte i min åsikt om honom. Men samtidigt är Gud den rikaste buffén. Det finns så mycket att upptäcka i Guds rike. Och det är väl det som kanske drog lite i mitt hjärta där när den första sorgen över det som har gått förlorat hände som ung vuxen. Jag insåg: Gud, du har dukat upp ett rikt bord för mig. Det är en buffé i den bemärkelsen att du kommer ge mig vad jag behöver genom hela mitt liv. Och det är inte bara en pizza rätt. Det finns mycket att upptäcka hos dig. Du är rik på riktigt. Det livet längtade jag efter. Det livet gick att upptäcka. Och jag tänker att Nya Testamentet är en enda stor upptäcktsvärld när människor som kanske i någon bild tänker liksom att Gud, vi vet om det. Du är den här capricciosan. Vi läser om dig i din lag. Det är sån här är du. Och Nya Testamentet är en berättelse om människor som fascineras över, i alla fall till slut, hur stor Gud är. Hur han vill att de ska upptäcka nya saker, nya folk, nya evangelium ska gå fram till nya platser. Om jag bara går tillbaka till vår miljö här, Linköping som studentstad, så har vi en stor roll att spela i vår stad. Människor som är mitt i den här formativa delen av livet, där saker faller på sin plats. Precis där finns vi. 500 meter däråt utbildas liksom alla vårdpersonal. Ett helt campus, ett stenkast från oss. Är det 1 kilometer däråt eller är det 1,5? Det är inte långt i alla fall. De cyklar förbi här ofta. Vi finns precis i deras närhet. Har någon av er varit någon gång uppe på Campus Vallag? Bara upp med en hand om du varit där uppe. Ja, vad fint. Det är jättemånga av er. Och du som inte har varit där, gå upp där, vet jag. På jättefint bibliotek. Stans billigaste kaffe finns där. Och bara sätt dig och glo lite grann. Se. Fråga Gud: Gud, vad har det här med oss att göra? Man måste ju inte bli student för att vara en lycklig människa, det ska jag säga. Och det är inte säkert man blir lycklig av det. Man kan vara fullt ut människa utan att vara student. Men många är studenter i Sverige. Och det har med oss att göra. Och jag tänker att vi är en sån stad. Det är många som redan har en tro och flyttar. Och det finns ett slags pastoralt ansvar för oss att vara en kyrka i en sån stad. För att Jag har tänkt det många gånger, jag som har jobbat med unga i många år. Jag vet att ni som unga idag, en del av er vet ju inte ens vad ska hända till hösten. Du vet inte vilken stad du ska bo i. Man säger, ja kul, vi syns i höst. Och så säger jag, yes det gör vi, fast i höst är du i Kiruna eller någonting. Det är liksom en tid när allting skiftar snabbt och det är svårt att hänga med. Och en del av dem som trodde att de skulle bo i Aneby, nu kommer i höst vara här hos oss. De kommer inte känna någon. Och någon gång kommer de våga komma hit till oss, kanske. Och det kommer spela jättestor roll om du är en sån som tar hand och säger, hej, välkommen hit. Letar efter ett andligt hem. Ja, men vi vill vara ett sånt för dig. Och här finns det mer att utforska för oss, tror jag, som kyrka. Och jag vet att vi har en ambition och vi har haft bra satsningar redan. Och jag tycker vi ska fortsätta med det och kanske lägga i ännu en växel. Jag har stavat på en mening så där när det kommer till unga vuxna, så tänker jag så här, att jag längtar efter att få vara en församling där unga vuxna kommer till tro och växer i tro när man växer upp. Där man kommer till tro och växer i tro när man växer upp och inte växer bort. Och i det här kommer vår gemensamma känsla av omsorg i någon som är i en utsatt situation. Ändå vet vi, och jag ska inte ta någon föreläsning nu om all data, men det är, om man ser liksom de sista 10-15 åren, om man tittar på statistik i frikyrkan över hur många av de som var med som tonåringar säger sig liksom vara engagerade kristna i nästa livsfas. Ungefär hälften av dem är inte det. Och det är ganska många. Om du bakar bullar hemma, gör du det ibland? Jag gör det. Och då, om hälften av bullarna försvinner från det att jag börjar baka tills jag är klar. Jag vet, lite är ju deg som försvinner. Någon bränner man. Men om hälften av alla försvinner, då börjar man ju kalla till utredning liksom. Hallå, vart är hälften av bullarna? Det här går inte. Om dessutom man har lagt energi och kärlek, så en bulle är inte bara en bulle, det är bullen. Det älskar ju den här bullen. Det är min favoritbulle. Jag har engagerat mig i den här bullen så mycket. Vart är du? Så är det ju. Varje, det är inte bara så här 50%, lite svinn får man räkna med. Varje person är ett älskat barn till Gud. Önskad av honom. Älskad av människor. Varje person. Och vad händer då? Ja, för de flesta av dem som inte längre är med, de säger det hände inget. Man gled iväg. Det var inte så att det är någon stor kris. Det var inte så att det var den där känsliga saken att prata om. Utan det hände bara inget. Och de allra flesta som kommer på att de inte längre har en tro kommer inte ihåg när de slutade tro. Det var inte en sak som gjorde att man slutade tro. Och en forskare som heter Ruth Perry, så intervjuar hon en person och den är från England. Men den säger det väldigt talande. Den säger så här: jag kan inte minnas tillfället då jag slutade tro, men jag minns tillfället där jag insåg att jag inte längre trodde och att jag inte hade gjort det på ett tag. Så tror jag det är för många. Och i den tiden så tänker jag att vi behöver visa omsorg och kanske inte vara så rädda för att göra fel, utan bara visa att du är hemma här. Du kan få glida tillbaks. Det finns alltid en öppen dörr för dig. Och jag har använt den här bilden ibland av reklampen. Nu för tiden, är det någon som har varit på en mässa på ett tag, så här businessmässa eller så, man får inte pennor längre. Men ett tag fick man ju pennor, och det var också det som var hela meningen att vara där. Samla på sig nästa års förbrukning av pennor. Och du måste, om du är lite medelålder eller äldre, så du måste ha haft 1 miljon sådana här pennor i din ägo. Jättemånga. Och sen så står du där någon gång och så ringer någon och säger, bara skriv upp det här numret. Och så bara, vänta, jag ska bara hitta papper och penna. Och sen så finns det ingen penna. Man letar, man öppnar liksom den lådan, besticken. Vart en penna? Och så tänker man, hur kan jag inte ha en penna här? Jag har ju tagit emot 1 miljon pennor. Och det är först då som man tänker tanken, vart är alla pennor? För så länge man har en penna så tänker man inte på alla man tagit emot och tappat bort. Och nu ska jag göra ett hopp i tanken. För så här tror jag det är lite med oss människor. Det är inte ett falskt sätt att se, men vi relaterar till varandra för att man, liksom, man tror man har varandra helt enkelt. Och här när vi pratar med unga vuxna så möter jag många, när jag pratat med pastorer och ledare, säger jo, men unga vuxna har vi. Ja, men det är ju hon som leder söndagsskolan, ung vuxen. De sjunger lovsång, de kör bilden, de gör barnlägrena, så rapplar man upp massa olika roller. Och det är säkert 10-15 pers där. Och det är de där pennorna man har. Men alla du inte använder just nu då? De där som du tagit emot men som inte gör de där uppgifterna som vi hittar. Vart är de? Vi vet inte. Kanske ligger de i lådan. Gud vet. Men det är ungefär här som jag bara vill vara lite obekväm och säga, hörni vänner, låt oss inte tappa nöden. Låt oss inte tappa kärleken till människor som kanske just nu är lite på vift. Alla de du växte upp med som kanske idag, ja, de har en tro. Och skulle du träffa dem, höra dem diskutera religion på pubben, så kanske de mycket väl är den som är Guds största advokat. Men just nu vet de inte om de är välkomna här hos oss. Vi tar nästa bild. Jag tror att man kan, vi hoppar över den. Den tar vi en annan. Men vi som kyrka, när det kommer till tiden av förändring runt den här, från barnets värld till den vuxna världen, kan vi hänga upp en hängbro. Det är nämligen en djup passage här emellan. Det är en slags ravin man måste över. Man kan inte välja. Hur många här har spelat Fortnite? Ja, det är lite olika referenser här idag. Fortnite, för dig som inte testat den, är ett spel som du liksom hela tiden, en gränser som flyttas, och du kan inte välja att inte flytta med. Du måste följa med gränsen. I det här fallet in mot mitten. Så allting förtätas. Känslan att vara barn som blir vuxen, ungdom, vuxen, är lite som att man har en gräns som flyttas och man måste följa med. Jag kan inte välja att vara kvar. Jag måste gå över. Och det är dramatiskt, för det verkar vara en ravin där framme, men jag måste på något sätt över ändå. Så var det för mig, den där känslan i uppehållsrummet jag berättade om. Och jag tänker att det vi kan göra som kyrka är att hänga ut en hängbro och säga, du kan gå över den här passagen på vilket sätt du vill, men ett sätt är att gå här. Vi har förberett något för dig. Det finns värdar som pekar, och på andra sidan är det någon som tar emot dig. Man måste gå den här vägen själv, men man måste inte gå den ensam. Så är det. Du måste ta steg själv, men du måste inte göra det ensam. Och jag vill att ingen ska behöva göra det ensam om man inte vill det. Det fina med vuxen är att man får göra vad man vill. Du får ta en omväg. Om du hellre vill klättra ner inför gränsen, om du hellre vill simma över den här ravinen, så får du det. Och en del kommer behöva välja att göra det, hur jobbigt det än blir. Och vi står bredvid och tänker, men gode Gud, varför gör du det så jobbigt? Det ärliga svaret är, för att jag får. Ja, jag tänker ibland, jag har sagt det någon gång här innan och missförstår mig rätt. Men tänk att vi får synda. Vi är liksom inga robotar. Gud tvingar inte dig att följa honom. Du får göra vad du vill. Det är vi bemyndigade som människor. Men vi får också följa honom. Och vi som församling, tycker jag, ska hjälpa människor att komma över i det vuxna livet, vuxna lärjungaskapet, så oskadade som möjligt. Även om man får göra vad man vill. Jesus är grym på att komma till människor i sådana här situationer. Du vet, tänk dig att du står mitt ute på en hängbro och så börjar det svaja och vara svårt. Då är man ganska utlämnad. Alltså, vart ska det komma hjälp nu? Jag är ju själv här ute. Så kände nog lärjungarna när de var ute på båtar på sjöar. För det var den tidens hängbro. Båten, den som förknippar två ytor som inte går att färdas över på annat sätt. Dessutom havet som kaosmakten, så som det beskrivs i Bibeln. Man vet inte vad som är där. Jesus kommer till folk mitt i kaossituationer. När stormen viner så kommer han till dem på vattnet. Dit han egentligen inte kunde komma, så kunde han ändå vara med dem. Kanske att det kan vara en trygghet för dig när du gör passager i livet. Om det är från att vara barn till vuxen. Att från vara gift till att bli enkelman eller enkling. Om att det är från att vara arbetande till att vara pensionär. Det finns många skiften i livet. Gift till att vara skild. Svåra passager. Då kanske jag bara, det här måste jag tydligen ta det här steget. Jag vet inte hur det ska gå. Du kanske måste ta det själv, men du ska inte behöva göra det ensam. Och Gud vill gå vid din sida. Han kommer till dig där i ditt utsatta läge. Gud är med dig i livets alla skiften. Och vi som församling vill göra vad vi kan för att vara där också. Vi kan ta nästa bild. Det finns också ett missionellt perspektiv på det här. För de som ännu inte har lärt känna Jesus. Jag ska inte prata om den här bilden, vart den är från. Det har gjort någon annan gång. Men för mig, gång på gång, när jag har rört mig på universitetet, har jag kommit på att det finns svar i den kristna tron på frågan som du just nu ställer. Det finns svar. Om jag tar mig tid att lyssna innan jag svarar, så vet jag att det du undrar över, dina livs stora frågor, har ett svar i Kristus. Om jag är ödmjuk nog att lyssna innan jag pratar, så kan jag få fördela och förmedla evangelium till dig just nu. Och gång på gång så hör jag unga vuxna som har berättat för mig hur mycket det har betytt att märka att Jesus kom till dem i den här tiden. Denna gången jag träffade en student som hade fått ett besked som kanske skulle kunna innebära att personen skulle dö inom ett halvår. Visste inte hur illa det var. Det skulle kunna ha varit så illa. När vi satte ner visste inte personen det. Och jag frågade, okej, men hur, du vill träffa mig, varför vill du träffa mig? Ja, men jag blev en kristen för några månader sedan. Och jag märker att det är mitt hopp just nu, att Gud ska hjälpa mig. Och jag tänker, tack gode Gud att du blev en kristen. Så i den här tiden av svår övergång fanns det någon som kunde hjälpa dig, att Gud kunde komma till dig. Och gång på gång tänker jag, vänner, vi har en uppgift verkligen gentemot den här tiden. Och det bästa som kan hända varje person är att få bli en kristen. Det måste inte ens vara synd om en från början. Ändå kan man få lära känna Jesus. Vi tar nästa bild. Idag har jag velat tala om hur Gud är med oss i livets alla skiften. Lite särskilt kanske den här passagen från att vara ung till att bli en ung vuxen och en vuxen. Jag tror att det har med oss att göra. Det har med dig för att du bryr dig om människorna i den här livsfasen. Du kanske har dem i närheten av dig som barnbarn eller barn eller vänner. Och de kommer absolut finnas här hos oss. Och vi ska inte tänka på den här tiden bara med nostalgiskt skimmer, vi som är vuxna. Och vi kan, om man står på långt avstånd, då ser det ut som att allt är så enkelt. Den här ravinen jag pratar om, den syns ju knappt. Om jag står en bit ifrån så är det bara som en linje i horisonten. Så, ja, det kommer unga därifrån, tydligen på väg upp mot vuxenvärlden. Ja, fint att de är här. Men om jag går närmare, kommer lite närmare kanten, då ser jag. Jag ser hur djupt den där ravinen kan kännas. Jag ser vilket drama det kan vara att ta sig över. Så du får fundera på vad det betyder för dig. Men min önskan är att positionera dig lite närmare kanten. Så du ser vad som händer. Det kan vara i höst när många nya förhoppningsvis kommer hit till oss och till Linköping. Kanske se till att blanda borden åldersmässigt lite. Sätt dig med någon, bjud in någon och sitta vid dig. Fråga dem lite om vilka de är. Lyssna. Hör vad de vill att du ska berätta. Stå inte så långt ifrån. Kanske uppstår det mentorskap. Kanske någon håller på att utbilda sig till samma jobb som du har eller har haft. Kanske är det någon som blir jätteglad att få komma hem till dig på en söndagmiddag någon gång. Som bara har en mikro hemma. Jag hade bara en mikro i flera år. Det är inte jättemycket variation på temat då när det kommer till söndagmiddag, kan jag säga. Capricciosa, ja, precis. Jag tror du har en roll att spela. Du som kanske har dina egna barnbarn som bor långt borta. Det finns någon här som har sin mormor och morfar långt borta. Kanske du kan få kliva in där och bli till välsignelse. Jag ska strax läsa psalm 121 igen. Men jag vill skicka med tanke som kom till mig när jag bad för oss på väg in idag i Bibeln. Eller i bilen. Bilen och Bibeln. Vi önskar ju att livet bara ska vara sådär klart och härligt och som sådär. En sol som skynker liksom. På vår pilgrimsgång så är det bara en evig solnedgång. Men sanningen är att en del av Guds löften och styrka och kraft kommer vara osynliga för oss i så fall. Tänk på Gamla testamentets nådestecken, regnbågen. Den som är påminnelse om löftet att Gud aldrig ska svika dem, folket. Regnbågen kan bara synas om det regnar samtidigt. Det är det gränslandet mellan det som är svårt och lite motigt. Om regnvädret och molnen får symbolisera det och solen får symbolisera det klara och enkla och positiva, så är det när båda de två sakerna finns i närheten av varandra som Guds löften blir som extra synliga för oss. Jag tror faktiskt att du inte ens vill ha ett liv utan några problem. Det är på något sätt då vi uppfattar skatten, hjälpen, vänskapen hos Gud. Så jag önskar att allt ska gå bra för dig hela livet. Men framförallt gläds jag över att Gud är med dig oavsett hur det går i livets alla skiften. Jag ser upp mot bergen. Varifrån ska jag få hjälp? Hjälpen kommer från Herren, han som har gjort himmel och jord. Han låter inte din fot slinta. Han vakar ständigt över dina steg. Han sover aldrig, han vakar ständigt. Han beskyddar Israel. Herren bevarar dig, i hans skugga får du vandra. Han går vid din sida. Solen ska inte skada dig om dagen, inte månen om natten. Herren bevarar dig från allt ont, från allt som hotar ditt liv. Herren ska bevara dig i livets alla skiften, nu och för evigt. Amen. Lovsångarna, ni kan komma fram. Tack Gud att vi får stå på det här löftet. Att du är med oss i livets alla skiften. I våra utgångar, våra ingångar. Och du gör det för alltid. Och jag ber nu för den som upplever att man är i en tuff passage i livet. Den som går igenom något som man känner osäkerhet kring och inte vet exakt vart vägen går. Tack att du är med den. Jag tackar dig för den som just nu är i ett läge där det känns gott. Allting har landat. Man är där man vill vara. Man tackar Gud för dig. För livet. Tack Jesus. Tack för att det får vara sådana stunder också. I allt vill vi komma till dig. Vi lägger våra liv i dina nådefulla händer. Amen.